Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
En av mina käraste vänner, Maggan, drabbades av en stor sorg för mer än 30 år sedan, då båda hennes föräldrar dog inom loppet av ett år. Hennes mamma dog i januari efter att ha kämpat mot sin cancer några år och hennes pappa dog efter en kortare tids sjukdom i december samma år. Jag pratade mycket med min vän förstås och jag minns att jag tänkte, något sånt här skulle jag aldrig klara av. Bara något år senare, 1987, alltså för precis 30 år sedan, drabbades jag på samma sätt. Då mina föräldrar dog, helt oväntat med bara 4 månaders mellanrum. Jag heter Ulla Löfven och i mitt program vill jag försöka berätta lite om mina erfarenheter av sorg, men särskilt om min mamma, så här inför mors dag. Det här var Gustav Sjöqvists kammarkör med Benny Anderssons Kärlekens tid. Om en vecka är det mors dag. En dag som kan vara både rolig och sorglig, men som många menar bara är ett affärsjippo. Det beror väl på hur man firar den. I fjol hade jag en av mina allra bästa morsdagar. Jag fyllde år samma dag och fick fira både födelsedag och morsdag med make, barn och barnbarn. Det är ju det handlar om, tycker jag. Att vara tillsammans. Och jag tror att det är en av orsakerna till att jag tycker att den också är lite sorglig. Sen länge har jag inte någon mamma att fira, att åka hem till, äta middag med eller ringa till. Nu kan jag i bästa fall gå till hennes grav. Det gör mig också lite ledsen att så många mammor inte får någon uppmärksamhet fastän de är i livet och har barn och barnbarn. Min mamma var den första i en vuxen syskonskara på 5 som dog. En av hennes stora systrar, min moster Hildur, bodde i Järved. Hennes barn, mina kusiner Eva och Sven-Erik, bodde i Uppsala trakten och därför fick moster Hildur inte alltid besök på mors dag. Efter mammas död blev det ganska naturligt att åka till henne och fira mors dag. Jag hade ju ingen mamma att fira och hennes barn var för långt borta. Så man kan alltså fira mors dag på olika sätt. Det kan vara ett gyllene tillfälle att hälsa på någon gammal släkting som kanske sitter ensam. Prata en stund, passa på att fråga om hur hennes liv har varit. Be henne berätta. Jag vill uppmana alla er som har er mamma kvar. Var rädd om henne. Besök henne. Ring henne. Skriv brev eller kort. Men strunta i presenter. De flesta av oss har alldeles för mycket redan. Nu lyssnar vi till en av mina favoritlåtar. The Mamas and Papas med I Call Your Name.
I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair?
Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night.
I can't go on.
Don't you know I can't take it?
You know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night. I call your name.
Don't you know I can't take it? I don't know who can. I'm not gonna make it. I'm not that kind of man. Don't you know I can't sleep at night? But just the
Min mamma, som kom från Södra Morsjö i Skorped, fick svår astma i sena tonåren. På den tiden, på 30-talet, var det vanligt att man i skördetider samlades och hjälptes åt med till exempel att tröska. Det gjordes ganska sent på hösten och innebar ofta några dagars arbete på en gård. Hon berättade att ungdomarna vid ett tillfälle fick sovplatser i ett utkylt hus i kalla och fuktiga sängkläder och att hon då drog på sig en rejäl förkylning som hon trodde utlöste astman. Mamma kämpade med sin astma och ett besvärligt eksem hela livet. Hon låg ofta på sjukhus i Övik, Umeå, på Karolinska i Stockholm. Hon tillbringade tid på sanatorium både i Åre och på Österåsen. De mediciner som fanns under hennes livstid var inte så bra som dagens. Under min uppväxttid hade vi ofta en hemsyster som hjälpte till med hushållsgöromålen. Min pappa var duktig och praktisk när det gällde att laga mat och städa. Men han yrkesarbetade förstås, var dessutom fackligt aktiv och på den tiden skötte sådana uppdrag i huvudsak på icke-arbetstid, så han hade svårt att hinna med allt. Vardagen fungerade alltså för oss, men vi saknade förstås mamma när hon inte var hemma. Jag minns en gång när mamma legat inlagd en tid på Övik sjukhus och skulle få komma hem på permission över helgen. Hela familjen längtade. Hon kom på lördag förmiddag, men ambulansen fick hämta henne på lördag kväll. Som jag grät av besvikelse när hon åkte igen. Att hon var för sjuk för att vara med på min konfirmation tror jag att hon led mer av än jag gjorde då. Som vuxen förstod jag hur ont det gjorde henne. Jag minns också hur hon led av bilavgaser och hur jag som tonåring en vinterkväll försökte be en man som stod med bilen på tomgång utanför entrén till sjukhuset att stänga motorn. Mammas rum låg ett par våningar upp och avgaserna kändes in i rummet och gjorde henne sämre. Den bilisten låtsades inte höra mig och rörde inte en min. Jag kan aldrig glömma den nonchalansen. Mamma kämpade inte bara med sjukdom. Hon blev gravid och fick barn vid 20 års ålder utan att vara gift och utan att ha någon närvarande pappa till sitt barn. Det var en stor skam på den tiden. Det innebar också att hon aldrig fick möjlighet till utbildning trots att hon hade läshuvud och drömde om att bli sjuksköterska. När mamma och pappa träffades och gifte sig blev mamma hemmafru. Hon glömde inte sina yrkesdrömmar och önskade först att min stora syster och sen jag skulle bli sjuksköterska. Ingen av oss kände oss manade. Sen ville hon att vår lillebror skulle bli läkare. Då ilskade jag till lite grann. Flickorna skulle bli sjuksköterskor, men sonen skulle bli läkare. Sånt gammaldags tänk. Mycket olikt min mamma i övrigt. Sommaren 1987 var mamma inte pigg. Det var ingen fin sommar i året och astma var jobbig. I augusti åkte jag iväg på en fastevecka i Jämtland. En dag ringde jag till mamma, pratade länge med henne och tyckte att hon och hennes syster som också fått astma på äldre dagar skulle åka till Föllinge och kurera sig tillsammans. Dagen efter, den 4 september, hade jag och min vän Ulla som vanligt varit ute och tagit en skön skogspromenad efter lunchen. Då jag kom tillbaka till Föllingegården och eftermiddagsmålet låg det en lapp vid min plats. Ring hem, stod det. Jag förstod förstås direkt att något hade hänt och gick till telefonautomaten. Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Jag ringde min man och fick det ofattbara beskedet att min mamma var död. Hon hade haft en jobbig natt och på morgonen skjutsade pappa in henne till akuten. Hon ville inte ta ambulans. Medan pappa parkerade bilen dog mamma, 69 år gammal. Vilken chock för min pappa. Och ändå fick han åka hem utan att man kollade om han hade någon hos sig eller någon han kunde ringa. Pappa var ensam med sin sorg och chock i flera timmar. Men ringde sin svärson, min man, på eftermiddagen när han hade slutat jobba. Min kära vän Ulla och jag tog en lång promenad den kvällen. Sa nog inte så mycket. Men höll om varandra och hamnade av någon oförklarlig anledning i Föllinge kyrka. Kanske inte så konstigt egentligen. Kyrkan blir ju ofta väldigt betydelsefull och samlande i krissituationer.
I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram ut ur evighetens natt. Och i solens första strålar flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar till en trås mellan oss, så vi når varandra. Tidens brus finns det skrik som ingen hör. Allt försvinner i ett sus som när vinden sakta dör. den långa vinterns spår. Trampas frusna blommor ner. Och där ensamheten går, biter kylan alltid mer. Ändå har jag aldrig tvekat mellan mörker eller ljus, för en månens sköra bleknat har allt pekat åt ditt håll. Från mitt håll kan vi nå i den stora sorgens fall.
Lisa Nilsson sjöng Ted Gärdestads I den stora sorgens famn. Dagen därpå, en lördag, skjutsade Ulla mig hemåt. Vid Stadsberget möttes vi av min svåger Ronny och vi körde därefter vidare. Hämtade upp min syster i Sollefteå och sen åkte vi till pappa. Min bror bodde och arbetade vid den här tiden i Schweiz och hörde kanske inte av sig så ofta till våra föräldrar. Min syster bodde sedan länge i Sollefteå och jag var alltså bortrest med begränsad tillgång till telefon. Men det egendomliga var att det visade sig att vi alla tre syskon hade ringt och pratat med mamma dagen innan hon dog. Pappa var nu ensam i huset på Skogsgatan. Jag bodde i Själevad med min familj, man och två fina barn, 7 och 10 år gamla. Min syster bodde som sagt med sin familj i Sollefteå och min bror i Schweiz. Pappa kom ofta ut och hälsade på oss. Han älskade att leka med barnen, spela fotboll, spela spel, men främst att läsa högt för dem. Jag hade ett ganska intensivt arbete på det Hägglundsbolag som sedermera fick namnet ABB Railcar och vet att jag ibland tänkte, inte idag igen, när jag kom från jobbet och såg pappas bil på vår garageuppfart. Jag skäms över att jag kunde tänka så. Först efteråt har jag riktigt förstått hur betydelsefullt det var för honom att träffa barnbarnen. Det fick honom att glömma sorgen en stund. Och samvaron med morfar var väldigt viktig för mina barn. Jag upptäckte att naturen hade en läkande kraft. Gick gärna promenader i skogen. Och jag minns särskilt ett tillfälle, en tid efter mammas död, när jag en otroligt vacker höstdag helt enkelt tog ledigt efter lunch. Åkte hem, tog svampkorgen och gick ut i skogen alldeles ensam. Minns hur jag satt på en klippa uppe på Mycklingberget. Drack mitt medhavda kaffe och njöt av solen och luften, trots att jag var så ledsen.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show
good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Det här var The Beach Boys med God Only Knows. Jag klarade hösten, hade ju min familj, mina vänner och mitt arbete. Vi klarade också julen ganska bra, även om det var konstigt att inte fira den hos mamma och pappa som vanligt, utan i Sollefteå hos min syster. Det finns ju ett ordspråk som säger, inget ont som inte har något gott med sig. Det stämmer i någon mån på mina syskon och mig. Tidigare hade vi inte ringt varandra särskilt ofta. Mamma och pappa var ju sambandscentralen där jag fick veta hur det var med min syster och med min bror. Och de fick höra hur jag och min familj hade det. Oftast var det nog mamma vi pratade med. Nu blev vi syskon tvungna att ringa varandra om vi skulle fortsätta att ha kontakt. Så mitt i sorgen fick vi en tätare relation. Det sägs också att allt man inte dör av blir man starkare av. Ingen av oss undgår ju sorger eller svårigheter under vår resa genom livet. Och saker man aldrig tror sig orka med får man bara lov att klara av. Jag är övertygad om att vi får den kraft vi behöver. Min egen sorg lärde mig att inte vara rädd för att ta kontakt med någon som sörjer en älskad person. Att inte våga störa eller vilja påminna en missriktad omtanke. Man vill ju prata om den döde, vill känna att även andra människor bryr sig. Och det spelar ingen roll som helst om man blir ledsen och gråter. Gråter gör man ju ständigt när man sörjer. Jag vill avsluta mitt program med den psalm som innehåller de rader jag så ofta har funnit tröst och kraft i. Som din dag så skall din kraft och vara. Här sjunger Freddy Wadling Lina Sandells älskade psalm Blott en dag, ett ögonblick i sänder.
Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarar. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. Blott en dag, ett ögonblick i sänd, tills jag nått det goda.